Här är berättelsen om Peab. Jag heter Gösta Sjöström och sedan 1997 har jag arbetat som informationschef i Peab. I den här boken, eller rättare sagt talboken, ska jag berätta om Peabs 51 år, om Peab-andan och om hur det är att jobba i Peab. Den här berättelsen gör inte anspråk på att vara en komplett dokumentation över allt som har hänt i det här bolaget. Det är snarare ett försök att återge vissa händelser som inträffat under den här resans gång. Händelser som på det ena eller på det andra sättet har påverkat bygget av Peab. Jag har lyssnat på och pratat med några av de intressanta personer som på olika sätt har bidragit till att Peab blivit vad det blivit. Många av dem som kommer i kontakt med Peab säger att det är något speciellt med företaget. Det finns en anda som påverkar. Det är det vi kallar Peab-andan och den återkommer vi till i den här berättelsen. Bröderna Paulsson har många gånger gått sina egna vägar. Genom studier i livets skola har de lärt sig att man kan komma långt med ett gott humör, näsa för affärer och förmågan att bygga och bevara personliga nätverk. Ofta har de legat steget före och det de egentligen har konkurrerat med är sig själva. De har hela tiden valt att befinna sig i händelsernas centrum och de har från början satt sig in i kundens situation och sökt svaret på frågorna: vad vill kunden ha? Och vad är kunden beredd att betala för? För dig som arbetar i Peab och inte minst för dig som ska börja arbeta i Peab är det viktigt att veta vad det innebär att jobba i det här företaget. Då är det bra att känna till innebörden i Peab-andan. Året var 1959. Ingmar Johansson blev världsmästare i boxning. Arlanda flygplats invigdes och bröderna Cartwright blev en jättesuccé på tv. Och 1959 såddes fröet till det som sedermera skulle bli Peab. Huvudrollsinnehavarna i den här berättelsen är två bröder, Erik Paulsson och Mats Paulsson. Erik född 1942 och Mats som föddes 1944. De växte upp på en gård i byn Ängelsbäck på Bjärehalvön i trakten mellan Båstad och Ängelholm. En dag under våren 1959 kom det ett oväntat besök till brödernas fädernesgård, som för övrigt sedermera kom att kallas Ängsgården. Det var bygdens fjärdingsman, Carl Henrik Jonsson, som kom på besök. Jonsson var mycket aktiv i kommunen och han var omtyckt och respekterad. Men den här gången var det dock inte fråga om någon artighetsvisit, utan han hade ett ärende. För det var så att i slutet av 50-talet började staten lägga ut en del av samhällsansvaret på kommunerna, bland annat renhållningen. I Grevje kommun låg flera populära sommarstugebyar vid Skälderviken stränder och det var sophämtningen vid de här byarna ärendet gällde. Fjärdingsmannen hade på omvägar fått reda på att brödernas far, Carl Paulsson, hade köpt en traktor. Eftersom det var den enda traktorn i bygden fick Carl erbjudandet om att sköta sophämtningen. Men det ville han inte ställa upp på och när lillebror Mats blev klok på detta sa han till fjärdingsmannen: men låt oss ta hand om soporna, vi kan göra det med fars traktor, sa han. I just det ögonblicket föddes på sätt och vis det som med tiden skulle bli Peab och det som med alla sina avknoppningar drygt 5 decennier senare skulle ha mer än 16 000 anställda. Erik Paulsson var då 16 år och Mats var 14. Det finns en historia som bevisligen är sann och som då och då kommer på tal när man i Bjärebygden talar om bröderna Paulsson vid den här tiden. Det var så här. Den dåvarande partiordföranden i högern, som Moderaterna hette på den tiden, Jarl Hjalmarsson. Han satt en vacker julimorgon och åt frukost i trädgården utanför sin sommarstuga i Ängelbäckstrand, bara en liten bit från Ängsgården. Och han gjorde det tillsammans med sin son Bo och dennes kamrat Henrik. De båda ynglingarna som var i 15-årsåldern var mycket trötta. De hade varit på fest i Båstad kvällen innan och det hade blivit sent. Plötsligt bröts friden runt frukostbordet och två andra grabbar i ungefär samma ålder kom rusande över gräsmattan med riktning mot uthuset för att byta soptunna. Full fart tillbaka igen och borta var de. Det hela var över på en halv minut. Trion vid frukostbordet satt stumma av förvåning och när bröderna Paulsson hade försvunnit ut genom grinden utbrast Jarl Hjalmarsson med tydlig adress till sonen: de där två pojkarna, de kommer det att bli någonting av. Sanningen i den här händelsen bedyras av en av de två dagen eftertrötta 15-åringarna. Han heter Henrik Borgström och han blev sedermera en välrespekterad journalist och författare. Vid decennieskiftet 1959-60 hade bröderna Paulsson tagit över och börjat driva en maskinstation och många av Bjärehalvöns lantbrukare blev deras kunder. Bröderna sådde, harvade, tröskade, plöjde och allt som hör jordbruket till. Den spirande verksamheten hade Ängsgården som bas. Där var det gott om plats och det var många vänner och skolkamrater som deltog i de många aktiviteterna. Det blev bra ruljans redan från början och det stod helt klart att bröderna Paulsson för det första var på rätt plats. För det andra var ute i rätt tid. Och för det tredje kunde erbjuda rätt tjänster. Vad de kanske inte funderade på så mycket då var det faktum att de hade börjat bygga ett rykte och ett varumärke som redan på den tiden skulle visa sig vara mycket värdefullt. Man kan lita på bröderna Paulsson. De håller vad de lovar och de gör ett bra jobb, hette det bland lantbrukarna på Bjärehalvön. Bröderna fick hjälp med bokföringen av fjärdingsmannen så de kunde själva ut och ägna det mesta av sin tid till att jobba och dra in ännu mera jobb. I en trakt som Bjärehalvön visste alla allt om alla och ryktet om bröderna spred sig. Bland annat hjälpte media till med det. En lördag i september månad 1960 fanns ett reportage i lokaltidningen som redan på den tiden hette NST, det vill säga Nordvästra Skånes tidningar. På sidan för näringsliv och ekonomi fanns ett reportage med rubriken Tonåringar med framåtanda. I artikeln kunde man läsa om de unga och driftiga bröderna, om hur de framgångsrikt drev sin maskinstation och det fanns tydliga inslag av nytänkande och entreprenörskap mellan raderna. I den här artikeln redovisades vilka maskiner brödernas firma förfogade över och det var en med den tidens mått mätt imponerande maskinpark som få eller egentligen ingen på Bjärehalvön kunde konkurrera med. Det blev allt mer att göra och även om bröderna själva arbetade nästintill dygnet runt så behövde de hjälp. Och den hjälpen var inte svår att få. Vid den här tiden fanns det nästan inga lediga jobb på Bjärehalvön så traktens ungdomar tog tacksamt emot varje möjlighet att tjäna pengar. Ändå uppfattade bröderna Paulsson det inte som de hjälpte andra att få jobb. Nej, de tyckte istället att det var de som fick hjälp att få jobb utförda. Och den som en gång hjälpt dem blev deras vän och förtrogne och så är det än idag. Nästan alla jobb började som sagt hemma hos bröderna på Ängsgården. Även grannbyarnas ungdomar kom för att höra sig för om det fanns jobb. Och det var nog inte bara för att de ville tjäna pengar utan även för att de ville ta del av den gemenskap och den trivsel som tycktes finnas i väggarna på Ängsgården. Och redan då fanns där en härlig laganda. Arbetsglädjen var bränslet, nyfikenheten var inspirationen och brödernas attityd smittade av sig på de som kom på besök. Vissa hektiska dygn blev det knappt någon sömn alls för bröderna. Även om det var lätt att få tag på arbetskraft så var det ju inte alltid att arbetskraften fanns på rätt plats vid rätt tillfälle. Då fick bröderna själv hoppa in och ta ett extra skift på nätterna. Bland andra uppdragsgivare arbetade bröderna Paulsson åt Findus som redan på den tiden var ett av Sveriges ledande livsmedelsföretag med djupfrysta produkter som den största delen av försäljningen. Till exempel var ärtskörden på Findus ett jobb som aldrig kunde planeras i förväg. Det var vädret och ärtorna själv som bestämde när det var dags att tröska. Då var det snabba ryck och det förekom ibland väldigt långa arbetspass. Det blev med tiden rätt så många som kom till Ängsgården på helgerna för att ta del av umgänget och fråga om det fanns jobb. Det var inte bara brödernas jobbkompisar som var där, utan även bjärebönderna brukade komma dit för att betala för utfört arbete och för att beställa nya jobb. Ibland upprättades riktiga kontrakt, men de flesta överenskommelserna var muntliga och beseglades med ett handslag. Som än idag är detsamma som en skriftlig överenskommelse för bröderna Paulsson. Med tiden började bli trångt på Ängsgården och kontorsarbetet hade flyttats över till den villa där Erik och hans hustru Gunilla bodde. Men efter ett tag blev bröderna allt mer intresserade av att skaffa sig ett större ställe att bedriva sin verksamhet på. Då fick de nys om att det fanns en gård i grannbyn Förslövsholm, som byn hette på den tiden, som var till salu. Gården ägdes av lantbrukaren Otto Jönsson och den kallades i byn för Ottos grusa grop. Det påstods att det fanns grus på gårdens ägor och det var intressant. Det blev till sist affär av utan prut och både säljare och köpare var nöjda. Och visst fanns det grus på den nyförvärvade egendomen, riktigt mycket grus till och med. Bröderna köpte en kross och började sälja för glatta livet. Snart började lastbilarna strömma in och ut från gården vid grusgropen och affärerna gick strålande. Det dröjde naturligtvis inte länge förrän kritiska röster började göra sig hörda. På det här attraktiva området skulle det givetvis byggas bostäder. Så när brödernas bolag blev tvingade att söka ett nytt tillstånd för att fortsätta verksamheten i grustäkten blev det avslag. Beslutet överklagades tills ärendet till sist hamnade på länsstyrelsens bord. En delegation från länsstyrelsen i Kristianstad fick därför åka till Förslövsholm för att titta på grustäkten som eventuellt skulle bli ett bostadsområde. När delegaterna från länsstyrelsen var på plats konstaterade de att området var mycket vackert beläget strax utanför byn och mycket väl lämpat för bostäder. I just det skedet verkade brödernas möjlighet att få fortsätta med de lukrativa grusaffärerna som helt obefintliga. Då kom hjälpen oväntat uppifrån. När de hänförda delegaterna från länsstyrelsen stod och glodde på utsikten bröts plötsligt tystnaden av ett öronbedövande oväsen. På låg höjd kom två stycken J35 Draken från F10 i Ängelholm med fullt drag i efterbrännkamrarna över den lilla gruppen delegater. Dånet från jetmotorerna var så alarmerande att de nästan fick stoppa fingrarna i öronen för att skydda sig. Efter någon sekund var planen borta. Tystnaden kändes helt overklig. Skulle de bygga bostäder här? Det kan väl ändå inte vara möjligt, utbrast en av de damer som ingick i delegationen. Det kommer aldrig på frågan, det är fullständigt uteslutet. Med hjälp av ett perfekt tajmat flygunderstöd undanröjdes de storslagna byggplanerna och bröderna Paulsson kunde fortsätta sin verksamhet i grustaget. I och med det här gårdsköpet blev bröderna ägare till den tomt där Peabs huvudkontor sedermera skulle byggas och där det ligger än idag i Förslövs utkant vid vägen till Margretetorp ut mot E6an. När bröderna Paulssons entreprenadfirma 1963 köpte sin första grävmaskin var det ett steg i en helt ny riktning. Och den utvecklingen fortsatte när gården med grusgropen förvärvades några år senare. Den första större entreprenaden som bröderna Paulssons firma räknade hem var en kommunal beställning på ett vatten- och avloppsarbete i grannbyn Torekov längst ute på Bjärehalvön. Bröderna Paulssons maskinstation hade lämnat in ett anbudspris på 850 000 kronor som på den tiden var ett kolossalt stort belopp. Efter diverse turer hit och dit lyckades kommungubbarna pruta ner priset till 810 000 innan parterna var överens. Bröderna Paulsson fick jobbet trots att det var många som tyckte att det var konstigt att ett så litet företag med så unga ledare kunde få ett så stort uppdrag. Men de hade gjort ett gott intryck på kommungubbarna och då rådde ingen tvekan om att de visste vad de pratade om. Dessutom hade bröderna en stor fördel gentemot många andra. De var mycket händiga och de hade ett gott handlag med maskiner. Det innebar att de själv kunde göra allt det som skulle uträttas. De klarade av både skyffeln och grävmaskinen. Och rollfördelningen mellan bröderna var också redan från början klar och tydlig. Erik tog hand om den administrativa delen och affärerna och Mats höll i de praktiska göromålen. Och bröderna åkte ofta ut på morgnarna och var närvarande när arbetsdagen började. Genom att de själv brukade vara på plats i god tid innan arbetet satte igång blev det någonting som alla andra också gjorde och det betraktades som en självklarhet. Om någon kom för sent till jobbet fanns det oftast en acceptabel förklaring till det. Dessutom hade de redan då förmågan att skapa en god stämning omkring sig. Att ha roligt på betald arbetstid var en förmån som utvecklades tidigt i det här gänget. Det har skrattats och skojats mycket genom åren på de arbetsplatser där bröderna Paulsson har varit med. Och det finns många märkliga episoder och historier av varierande klass i brödernas kölvatten och de flesta är nästan helt sanna. Och några av dem kommer att dyka upp lite senare i den här berättelsen.